turen har kommit till Miljöpartiet i vår serie intervjuer inför valet till regionfullmäktige. Vi ska träffa Karmi Timothy Petersen, ledamot av Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Det är den nämnden som har ansvaret för färdtjänsten. Men hur mycket tid och energi ägnas egentligen åt den frågan?
Alldeles för lite får man säga, och jag kan väl ta ett delvis ansvar för det. Det är inte en fråga som normalt sett diskuteras på kollektivtrafiknämndens möten, fastän att det är ett ansvar som finns på nämnden. Men däremot så har det ju blivit väldigt aktuellt under framförallt den andra halvan av mandatperioden. Och då har ju frågan verkligen kommit upp och visat sig vara väldigt, väldigt underprioriterad av politikerna. Jag har gjort vad jag kunnat för att råda bot på det, men det behövs absolut en större insikt bland Skånetrafikens politiker att det här är en del av vårt ansvar. Inte bara den allmänna kollektivtrafiken utan även den särskilda kollektivtrafiken.
Ska den som har en grav synnedsättning kunna räkna med att få färdtjänst?
Ja, det ska man absolut kunna göra. Och där har vi ju sett att det är ju någonting som inte alla verkar stå upp för. Vi har ju haft då en situation där man de senaste åren i Region Skåne har bestämt sig för att prova var botten i regelverket kan tänkas gå någonstans genom att driva rättsprocesser mot enskilda som i många fall har haft färdtjänst beviljad under lång tid och som helt plötsligt då har fått nekande besked. Och det menar vi ju på att det här har ju varit någonting som har skett utan en politisk förankring, utan en politisk diskussion. Om vi återknyter till det bristande intresse som kanske har funnits, så tror jag att man får zooma ut lite grann och fråga sig varför det här kan ske.
Ja, hur kan det ske att gravsynskador inte får färdtjänst om ni som politiker då inte har fattat något beslut om det?
Ja, jag vill nog säga som så att det är uppenbart att lagen tydligen inte är tillräckligt tydlig när den säger att alla ska ha en god kvalitet i färdtjänsten. Jag vill koppla det till just den här bristen på politiska beslut. Jag tycker inte det stämmer riktigt, för de politiska beslut som har fattats under den här mandatperioden handlar i stor grad om besparingar. Om besparingsiver bland de partier som styr i Region Skåne idag. Och en sak man kan säga då när det ska besparas och man inte då är tydlig med att peka ut vad det är man ska spara på, utan man säger bara en siffra. Spara 2% Skånetrafiken. Då gör ju förvaltningen så att man tar den enklaste vägen till det, till att genomföra detta. Och då är det typiskt sett inte att bråka med röststarka grupper, med grupper som har stort röstkapital så att säga. Och det är typiskt sett pendlare, höginkomsttagare, medelinkomsttagare, människor med en ganska god ställning på arbetsmarknaden och så vidare. Men vad jag tror är att det finns en risk att man då istället gör det enkelt för sig och hittar grupper där det inte är lika mycket protester, där det inte är lika mycket synlighet i media och så vidare. Och det har ju visat sig att det har ju fått, som tur var, en uppmärksamhet under senare år här. Men det har ju också varit på grund av ett antal ganska rörliga beslut som jag tycker.
Du sa att Skånetrafiken försöker testa var botten går. Var går botten tycker ni?
Vi har inte tyckt att det har varit några stora problem med tillämpningen fram tills för några år sedan och har inte förväntat oss den här diskussionen överhuvudtaget, utan den har ju kommit som ett resultat av att man har lite fet kanske sagt besparingar men inte sagt vad man ska bespara på. Nu finns det ju en översyn av färdtjänstlagen som har blivit aktuell på grund av att politiker i vissa regioner, i borgerligt styrda regioner, faktiskt provar gränserna för vad som är anständigt. Och i svensk rättstradition så är det tyvärr så att står det inte uttryckligen att någon har en rätt till just detta, så har man inte en rätt till just detta. Och det bygger på att det ska finnas en slags hederlighet mellan lagstiftaren och de som tillämpar lagstiftningen. Att man ska någonstans förstå vad är andan i det beslutet som man har fattat i riksdagen. Att man vill ha en god kvalitet i färdtjänsten. Och det har ju hållit i det längsta. Den anständigheten tycker jag har funnits under lång tid. Sen kan det finnas andra skäl till att se över lagen om färdtjänst, för att det kanske är så att även det normala, så att säga, den normala standarden som man har kommit att förvänta sig inte är tillräckligt god. Och det kanske också har skett saker med teknikutveckling, med tillgänglighet, med digitalisering som behöver ses över. Så det finns nog goda skäl till att se över lagen, men jag tycker att det är sorgliga omständigheter som har påkallat den här översynen.
Är färdtjänst någonting mer än en särskild kollektivtrafik? Kan färdtjänst vara en ersättning för bil, cykel?
Det är inte så idag, enligt lagen. Jag tycker nog att man kanske, när man tittar över det här, bör man nog ta ett större perspektiv. Och Miljöpartiet som parti driver ju också att fler behöver inkluderas i de antidiskrimineringsarbeten som finns, i de rättighetsarbeten som finns. Det gäller till exempel LSS-lagstiftningen behöver förbättras. Och det kanske är så att vi gjorde någon slags misstag för länge sedan då i politiken när man la över det här från att vara en social fråga till att vara en transportfråga, så att säga. Men jag vill nog vända på steken lite grann också, för att man kan också fråga sig, är det rimligt att det finns stora delar av Skåne där det inte finns en tillräcklig kollektivtrafik? Och då närmar man sig frågan från ett annat håll, för det är ju inte bara synskadade och det är inte bara människor med färdtjänst som drabbas av att det finns en bristande kollektivtrafik. För med en ordentlig kollektivtrafik i alla delar så finns det ju också grund för att man ska få färdtjänst. Och det är så jag vill se det som miljöpartist, och det är därför vi pratar väldigt mycket om att bygga ut kollektivtrafiken i Region Skåne. Jag skulle också vilja koppla det till frågan om utveckling. Jag pratade om digitalisering och ny teknik. Det är en stor möjliggörare, men jag tror inte den används för det, utan oftast så används den som ett sätt att rationalisera, effektivisera, spara på kostnader. Istället för att man inkluderar grupper som skulle kunna ha hjälp av ny teknik. Och där vill jag också vända på steken. Och jag har ju länge drivit i kollektivtrafiken att det ska finnas en ordentlig utvecklingsbudget. Det handlar om allt ifrån att utveckla de försäljningskanaler som vi har, alltså till exempel den appen som Skånetrafiken har. Men också hur man rent faktiskt kan tänka nytt kring vad kollektivtrafik är för någonting. Det har bedrivits vissa försök på lite mindre skala, skulle man kunna säga, och inte särskilt lyckade heller under den här mandatperioden, kring att till exempel väva ihop färdtjänst med busstrafik, alltså fordonen då, bilar, taxibilar, småbussar och bussar, så att man helt enkelt skulle kunna få en mer sömlös reseupplevelse, oavsett om man har funktionshinder eller man är utan funktionshinder då. Och det tror jag är liksom rätt sätt att komma närmare frågan om hur kan vi erbjuda kollektivtrafik till en större del av befolkningen.
Är kollektivtrafiken tillgänglig idag för en person som har en synnedsättning och vill åka med den vanliga kollektivtrafiken?
Det har ju hänt mycket, det ska man ju säga. Men det går ju också alldeles för långsamt också i förhållande till de målsättningar som vi har satt upp. Det är också viktigt att förstå att många hållplatser till exempel inte har den standard som krävs. Och även om man, hittar liksom exempel på hållplatser, så kan det vara väldigt svårt att ta sig till hållplatsen. Och där är ju typiskt sett en fälla då, liksom ett delat ansvar mellan kommuner och regionen i det här fallet som ansvarar för kollektivtrafiken. Och där behöver man ju också ha en större samverkan kring de här frågorna. För att vi har ju noterat, inte minst i de rättsprocesserna som jag nämnde tidigare, att man har ett argument ifrån förvaltningens sida, så att säga, som handlar om att nu har ju tillgängligheten blivit bättre. Och då innebär det att då är inte rätten till färdtjänst lika stor. Och så har man tillämpat det på ett ganska generaliserat sätt. Jag tycker det är väldigt olyckligt när det blir så att förbättringar i tillgängligheten tas till intäkt för att man ska begränsa människors rättigheter.
Ett annat problem för personer med synnedsättning är ju biljettköpen. Att man är så beroende av appen i telefonen.
Ja, och det borde absolut inte vara så, utan snarare precis tvärtom. Appen i telefonen borde ju vara en möjliggörare, inte minst för gruppen som har synnedsättning eller andra funktionshinder. Tillgängligheten rent fysiskt blir ju naturligtvis bättre av att man kan ha någonting i fickan. Men samtidigt så är ju inte de funktionerna överhuvudtaget i den standard som skulle kunna förväntas av en så pass viktig tjänst för människor. Och jag upplever väl att man var väldigt nöjd med att när man införde appen så kom man ganska snabbt upp i goda användningstal, så att säga, bland befolkningen generellt. Och såg väl också stora intäktsbesparingar i form av att man slapp sälja biljetter i kontor och på liknande ställen. Och sen har tyvärr, skulle jag säga, utvecklingen stannat upp. Och återigen så är det kopplat till att utvecklingen är någonting som måste bedrivas kontinuerligt, och jag har efterlyst det här i mina budgetförslag i nämnden, att vi behöver fortsätta vidareutvecklingen. Vi behöver äga våra produkter, vi behöver ta ett ansvar när vi plockar bort försäljningskanaler, så måste vi innan vi gör det se till så att de är fullt ut ersatta. Ett exempel var ju när man helt plötsligt bestämde sig för att lägga ner ett par kundcenter i Lund och i Kristianstad, vilket jag tog initiativ till att stoppa, för där hade man ingen plan på vilka som skulle drabbas eller hur man skulle ersätta detta.
Något som har diskuterats den här mandatperioden är ju vem som har ansvaret för att personer med synnedsättning ska kunna lära sig sina smarta telefoner. Och det har ju lösts då genom att SRF har fått regionens uppdrag att sköta den utbildningen. Är det en bra lösning?
Till del så är det en bra lösning. Alltså jag är väldigt glad för när civilsamhälle och ideell sektor kommer på idéer om hur de kan bidra och hjälpa till och använda sina nätverk, sin kompetens. Men det måste ske på den vägen att det kommer en sån intresseanmälan. Och då ska regionen eller offentlig sektor generellt vara välvilligt inställd och ställa upp och facilitera de samarbetena. Men det som är väldigt, väldigt viktigt där, det är att man inte får lov att backa tillbaka på de ansvar som man har. Vi kan inte förvänta oss att civilsamhälle och föreningar och små sammanslutningar kan erbjuda jättekvalificerade synpedagogiktjänster eller ordna den typen av kompetensförsörjning på långsiktig basis. Alltså det är ju ett ansvar som måste ligga inom regionen att se till så att man får hjälp med att lösa de behov som man har. Och det är återigen där, alltså ska man då hänvisa till förbättringar av tillgängligheten för att man ska kunna då i en annan ände kunna skära ner på vissa saker som har varit dyra sätt att lösa problem. Ja, då måste man ju förvissa sig om att alla är med på båten först.
Men ett problem här är ju att det är som brist på synpedagoger.
Ja, jag är inte jätteinsatt i den problematiken, men jag vet ju generellt sett att det är brist på många specialiteter inom vården. Vi har generella lösningar på detta. Vi ser ju generellt att det behövs mycket mer pengar i vården. Som parti så har vi flera gånger föreslagit en skattehöjning i Region Skåne. Region Skåne tävlar ju någonstans i bottenligan av skattesatser bland regioner i Skåne. Och det ser inte vi som något självändamål, i synnerhet inte när behoven är som de är. Vi vill ju ännu hellre säga att staten faktiskt kliver fram och tar ett betydligt större ansvar för finansieringen av välfärden och inte minst vården. För det är också ett sätt att göra finansieringen mer rättvis. Statlig skatt är mer rättvis än regional skatt. För statlig skatt är mer progressiv. Och det innebär då att de som har det lite bättre kan bidra lite mer. Och de som har det lite sämre behöver inte bidra lika mycket. Så det är ju en generell intäktsförstärkning som behövs. Och den intäktsförstärkningen behövs för att vi måste kunna få fram fler som arbetar inom vården. Fler specialister. De som arbetar inom vården måste stanna kvar. De måste ges möjlighet att studera vidare. Och kompetensutveckla sig på specialistutbildningar till exempel. Och där har vi ju då till exempel, skulle jag gissa, talpedagoger som ett, eller förlåt, synpedagoger som ett exempel på detta.
Och ögonläkare kanske?
Ögonläkare kan absolut vara en sån. Där har vi en speciell situation eftersom det finns ett vårdval, skulle jag säga, som attraherar många att söka sig utifrån offentlig sektor och in i ganska smala produktionslinjer som kanske... Alltså jag tror att man skulle behöva titta på vad det är som händer i de här vårdvalen. Det bör man följa upp. Vård behöver inte nödvändigtvis vara dåliga, men du måste också se till så att det inte blir en fabrik för enklare problem, utan man måste faktiskt ta kvar helhetsbilden och se till så att alla får den vård som man har rätt till.
Något annat som har diskuterats när det gäller rehabiliteringen, det är ju att det är svårt och byråkratiskt att få och ta lång tid att få nya moderna hjälpmedel. Att upphandlingar och sånt tar väldigt tid.
Ja, den som kunde lösa frågan om upphandlingar, den är ju vore lyckligt lottad. Det handlar nu ganska mycket också om att vi måste bli bättre på att ställa krav. Att vi måste vara mer informerade om var utvecklingen ligger någonstans. Att vi ställer krav på det som är det senaste och det bästa. För oftast är ju, som ni kanske vet, upphandlingar inriktade på att få fram lägsta pris till någon slags problem. Och då ligger det ju dels i att man kan definiera problemet som ett problem som kan lösas med lägsta pris. Men man kan också definiera problemet som ett behov som finns i samhället. Och att vi behöver ha bästa möjliga lösning på det behovet. Och den möjligheten tycker jag vi är alldeles för dåliga på att använda oss av i offentlig upphandling inom offentlig sektor generellt.
Skulle vårdval när det gäller hjälpmedel vara en lösning?
Jag tror inte det generellt, men alltså, har man väl fått fram ett hjälpmedel som är bra och beprövat och som behöver komma ut i stor volym, så kan det ju absolut vara så för att just få upp ett tempo. Men man måste också hela tiden vara beredd att ompröva en sån verksamhet.
Tidigare i somras så gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det behövs nationella riktlinjer för habilitering och hjälpmedel. Tycker ni att det behövs?
Ja, jag uppfattar att det är bra med en utredning eftersom det verkar finnas ganska olika nivåer på det här i olika delar av landet. Och då är en utredning alldeles utmärkt väg framåt. Och sen vad den landar i, det ska man ha stor respekt för. Men vi har ju sett att i många andra avseenden som vi har diskuterat redan att det finns skillnader inom landet, skillnader i synsätt på de här frågorna. Och det i sig är grund för en utredning.
Region Skåne är ju en mycket stor arbetsgivare, den största i Skåne. Vad vill ni göra för att fler med funktionsnedsättningar ska kunna få jobb inom regionen?
Ja, alltså vi har ju bland annat när vi har suttit i regering så har vi ju skärpt diskrimineringslagstiftningen inom vissa delar av arbetslivet, framförallt då gällande mindre företag. Men det som är viktigt är ju också att offentlig sektor, som är kanske i andra änden av det spektrat, en stor arbetsgivare också tar ett stort socialt ansvar. Det får ju absolut inte lov att förekomma någon diskriminering inom offentlig sektor. Det måste ju vara helt uppenbart. Man måste ju också vara noggrann med att använda sig av, det finns ju en kompetens som är viktig någonstans. Om man har en egen erfarenhet så är det ju märkligt om inte det kan räknas som en egen kompetens. Och för att få en förståelse inom offentlig sektor hur olika förslag och olika beslut drabbar enskilda, så måste det också finnas en bred erfarenhetsbas inom offentlig sektor.
Men är det något som ni som politiker kan påverka?
Genom att se till så att de strategier och de riktlinjer om icke-diskriminering följs upp. Sen är inte jag någon expert på arbetsrätt, men det vore ju attans om det inte kunde vara så att man kan hävda att en egen erfarenhet är värd någonting i sammanhanget.
Förr så var det ju så att när man som nysynskadad gick till syncentralen, som det hette då, synmottagningen nu, då kunde man ju alltid räkna med att där möta någon som hade en egen synnedsättning. Men så är det inte längre.
Ja, det kan jag ju inte uttala mig om specifikt, men det låter inte bra. Det är ju absolut en signal på att det är någonting som vi behöver titta på. Det får inte lov att förekomma diskriminering. Jag tror också man behöver titta på just frågan om hur man bejakar olika kompetenser som kan finnas. Jag kan tyvärr inte fråga i detalj, men det är ju absolut ett tecken på att vi behöver titta på den situationen.
Sa Kami Timothy Petersen från Miljöpartiet. Reporter var Birgitta Fredén.